polis Mikael.
Du, mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstadmordet att lyssna på i din poddspelare.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Makrorådet från Dagens Industri.
Hej och varmt välkomna till Makrorådet, podden där vi reder ut de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar och de som ska reda ut idag är Kristin Magnusson Bernard, vd för Första AP-fonden, och Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Välkomna in i den digitala poddstudion båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Det är säsongspremiär för just er två. Podden är inne på sitt andra avsnitt och det händer precis som under hösten en massa saker. Vi ska idag bena ut lite grann vad det nya tonläget från, vad ska vi kalla dem, globala tankesmedjor kanske som IMF, OECD med flera när det gäller skuldsättning och underskott egentligen betyder. Det är, låter på ett annat sätt än exempelvis efter finanskrisen. Och så ska vi titta på optimismen kring både tillgångsmarknader och konjunktur som skär lite grann möjligen mot nya virusmutationer och problem med vaccinproduktion. Och vad ska möjligen kunna få det där att byta spår? Vi ska få ett begrepp som egentligen kanske inte är ett begrepp. Vi återkommer till det. Och så blir det spaningar och till sist veckans viktigaste. Då har ni menyn för dagen. Men vi tar en liten amuse-bouche också och vänder oss till det som kom nu på morgonen, nämligen en färsk mätning av inflationsförväntningarna i Sverige från Kantar Prospera som ju gör det här på uppdrag av Riksbanken. Och med morgonen, då menar jag att det är den 27 januari förmiddagen, så har vi datumstämplat det hela också. Andreas, det visade sig att inflationsförväntningarna kröp upp en tiondels procentenhet till 1,8% på 5 år, som ju är den löptiden som Riksbanken är mest intresserad av. Det här var väl goda nyheter?
Det var goda nyheter, absolut. Det är väl kanske ingenting som Riksbanken jublar över, men det är väl snarast en utandning lite. Jag tror inflationsförväntningarna kommer att bli betydelsefulla här framöver. Ett problem för svensk del är dock det här måttet som är lite tveksamt. Det är baserat på ett väldigt litet underlag. Det finns inget riktigt bra mått på inflationsförväntningar. Men det är bland annat det här måttet som Riksbanken följer. Och det var lite positiva nyheter. Det som gör att de kanske inte jublar ändå, det är ju att det fortfarande ligger under 2% ganska tydligt.
Men i ett relativt spel ändå, Kristin, det var ju faktiskt ner och vände på 1,6 här när krisen såg som mörkast ut. Och då ska man komma ihåg att senast det var på de nivåerna, det var då Riksbanken såg sig nödd och tvungen att införa minusränta och börja med stödköp. Så uppenbarligen var vi nära en rätt känslig nivå här och nu har det ändå letat sig upp lite grann.
Visst är det så, och precis som Andreas så tror jag att det här är lite av en utandning skulle jag beskriva det som, framför allt att det då inte är någon nedåtgående trend som biter sig fast trots att de faktiska inflationsutfallen har blivit ganska låga, och ofta så brukar förväntningarna röra sig med utfallen, men här ser det alltså ganska stabilt ut.
Ja, bra. Då kastar vi oss över dagens första huvudämne. Och jag vänder mig till dig först, Kristin. Och som jag sa så handlar det om det här, det kanske låter lite löst i kanterna, nytt tonläge. Men om man backar bandet 10 år så där till efter finanskrisen när underskotten också steg. Och då var det väldigt mycket fokus på att få tillbaka det här. Vi har exempelvis EUs det här ramverket, Maastricht-ramverket om att statsskulderna, om de inte är under 60%, så ska man sikta på att få ner dem dit, att budgetunderskott ska vara max 3% och så vidare. Nu är det budgetunderskott som är betydligt större än så, det är skulder som är betydligt större än så, och det man får höra från organisationer som IMF och OECD är inte höj skatter, sänk utgifter och spara, utan snarare tvärtom. Låna på, det är finanspolitiken som gäller. Det här är inga problem, om jag hårdrar lite grann. Två delar i frågan egentligen. Vad tror du det här skiftet beror på, att det låter annorlunda från de här inflytelserika hållen? Det är inte bara de, ska jag säga, det är ledande ekonomer som exempelvis Olivier Blanchard, IMFs tidigare chefsekonom och så, utan det kommer från många håll. Vad det beror på att det har svängt och vad det får för konsekvenser?
Jo, det kommer som sagt från många håll, och det har också flera orsaker. Om vi börjar i det rent matematiska, så är det ju så att kostnader för skuldsättning beror ju på hur snabbt din upplåningstakt ökar, det beror på vilken ränta du betalar, och det beror på hur snabbt din ekonomi eller din egen, landets ekonomi eller din egen inkomst växer. Man pratar ju om det här som en kvot. Och här har det ändrats lite, och det första tänket är att man tror att finanspolitiska utgifter, stimulanser, faktiskt har större betydelse för tillväxten än vad man trodde tidigare. Och det här lärde man sig under eurokrisen, där man såg att en snabb åtstramning kan ge en negativ snöbollseffekt i form av lägre tillväxt. Så att den här, även om man då sparar, så kan faktiskt kvoten då, skuldsättningsgraden, se sämre ut. Så här är istället tänket att använder man finanspolitiken till rätt saker, så kan en utgift så att säga betala sig själv i form av högre tillväxt. Och här hör ni att det ligger stora antaganden i det här, att det kommer användas till rätt saker. Det andra är då att räntorna är betydligt lägre. I vissa fall kan man ju till och med låna upp negativt. Och det betyder ju att ekvationen ser annorlunda ut, särskilt för projekt där du kan låsa in låg finansiering för lång tid, som kan vara mer klimatomställning eller vad kan handla om, någonting som har ett slutdatum och ett början så att säga. Sen pratar du också om det här som jag tror är väldigt viktigt vad gäller det vi ekonomer brukar kalla policymixen, det vill säga vad gör finanspolitiken, vad gör penningpolitiken. Här har vi också vänt på steken jämfört med eurokrisen, där finanspolitiken tar huvudansvaret, centralbankerna snarare stöttar än är de som är dragloket. Sist men inte minst tror jag är jätteviktigt krisens natur. Pandemin beror ju inte på lössläppta statsfinanser eller svaga banker, utan är en hälsokris. Och det gör att beslutsfattarna kommer ur det ganska jobbiga skyttegravskrig som man var i under eurokrisen, där det trots allt var så att någon hade spenderat för mycket och man hamnade i ganska negativa tongångar. Här är det så uppenbara mänskliga kostnader om man inte till exempel håller sjukvården igång. Och det gör att ribban för att stimulera blir så mycket lägre, det blir så mycket mentalt enklare för alla egentligen överens om att det måste göras.
Det är inte att man stöttar en massa banker som har misskött sig, utan det handlar om att
rädda
arbetstillfällen och hälsa och liv.
Ja, och till exempel inom euroområdet så blir det inte det där vi gjorde rätt, ni gjorde fel mellan länder, utan man har ett gemensamt problem, och det hade man egentligen då också, men man såg det inte på samma sätt.
Ja. Andreas, håller du med om de här, egentligen tre typer av skäl då, som Kristin räknade upp? Det är den första frågan, och sen vad kommer det här betyda för hur ekonomin fungerar, för tillväxttal, ja, vad du vill egentligen? Konsekvenser helt enkelt.
Ja, jag håller absolut med om de här tre olika förklaringarna. Att alla de är viktiga, och kanske mest tydligt ändå de här liksom lägre räntorna, och framförallt också förväntningar på att räntorna kommer förbi så här låga länge, är ju en väldigt viktig faktor. Men också det här som Kristin nämnde, just att den här krisens natur då, att det handlar ju väldigt mycket om någon slags övervintringspolitik eller överbryggningspolitik, eftersom krisen trots allt är så uppenbart tillfällig. Vi vet inte riktigt när den är över, om det är borta om ett kvartal eller två eller tre på vaccinering och sådär. Ja, men det, som sagt, det beror inte på något liksom strukturellt eller finansiellt problem. Så, utan det är en tillfällig natur, om än utdragen kan vi tycka. Och då är det såklart enklare då att motivera stöd då till företag för att de ska övervintra helt enkelt. Då man kan räkna med att efterfrågan kommer komma tillbaks. Samtidigt så är det ju så att det är inte så himla enkelt är det. Man kan problematisera kring det där lite. Och ta Sverige som exempel då, när man har de här omsättningsstöden och så här nu. Även om vi tror att, det finns väl ingen egentligen som tror att vi kommer se en permanent minskad efterfrågan på restaurangbesök till exempel. Så det känns ju givet med stöd. Men däremot så är det ju inte alls säkert att efterfrågan kommer tillbaka i samma utsträckning vad gäller till exempel affärsflyg, vad gäller fysiska liksom, klädhandeln i butiker. Så där kanske det inte är den här liksom tillfälliga övervintring och överbryggningen då. Man ska komma ihåg att liksom på 70-talet var det populärt med den här överbryggningspolitiken. Man skulle rädda varvsindustri och sådär. Men även då så såg man ju det som att det här var något tillfälligt så att säga, som behövdes. Men i efterhand så vet man att den där stöden var inte så himla lyckosamma, därför att det var ju en strukturomvandling som pågick. Och det tror jag delvis vi också är i nu faktiskt. Så att jag tycker ändå det finns... Du vet ju, lyssnar den här podden, jag är väldigt mycket för en expansiv finanspolitik, men jag tycker det är ju, finns ju ändå liksom den här problematiken kring stöd till företag, jag tycker.
Ja. Generellt då, ni pratar ju båda mycket här om att den här krisens natur är en orsak, men det här skiftet i synen på hur mycket stater kan, till och med bör, belåna sig, underskott och så vidare. Det var ju faktiskt på gång redan innan vi fick det här viruset. Så att det är väl, är det med de här andra två förklaringsfaktorerna då som ligger bakom där, tänker du, Andreas?
Ja, det skulle jag säga, absolut. Räntorna sjönk ju trendmässigt, kan man säga, fram till 2020. Sen har de ju legat ganska stilla. Om man tar bort lite brus, det som hände under våren 2020, så är ju räntenivån idag ungefär där den var för, säg, ett år sedan. Så nedgången i räntor, förväntningar på räntorna, sjönk ju snarast innan krisen.
Kristina, Andreas pekade ut ett par risker här, att just med de här stöden, att man riskerar att kanske låsa fast ekonomiska strukturer som inte längden är hållbara jämförda med varven på 70-talet och sådär. Det är en sida. Om vi tittar mera hela aggregatet, vad tänker du dig att vi får för ekonomiska konsekvenser av den här ökade acceptansen för upplåning, att egentligen inga finansministrar är ute och pratar om att vi ska höja skatter eller vi ska sänka utgifter för att få ner de här underskotten, i alla fall inte under överskådlig tid och så. Är det starkare tillväxt? Är det så enkelt bara att det är det vi kommer få av det här?
Ja, dels det om vi har tur, men sen finns ju också det där riktigt stora hotet som alltid lurar i vassen, nämligen räntemarknaden. Och där var ju redan Clintons budgetchef ute på den tiden och sa att när jag återföds vill jag komma tillbaka som räntemarknaden, för då kan jag sätta skräck i vem som helst. Och det som också Andreas var inne på här, det är ju det underliggande antagandet är ju att räntorna förblir låga. Men även ganska små ränteuppgångar kan ju ge en snöbolls effekt åt andra hållet om skuldsättningen är väldigt hög. Och där får man ju titta till exempel då på amerikansk räntemarknad, där räntorna fortfarande ligger låga givet hur konjunkturen ser ut, men med rätt stora utgifter framåt och också en högre tillväxt, så kryper ju räntorna uppåt också. Och här blir det väldigt viktigt att se hur centralbankerna agerar, hur mycket ränteuppgångar kommer de tillåta, för det sätter ju tillsammans då med finanspolitiska sidan någonstans begränsningarna för den här, om vi kan säga så. Det är inte en gratis lunch, men det är ett utrymme att agera inom.
Just det. Vad bra. Det är härligt med dig, Kristin. Det är inte första gången som du liksom tar upp den frågan jag hade tänkt ställa sen och besvara den redan nu. Det är väldigt bra. Du driver podden framåt. Vi ska strax avsluta detta ämne och då var det just det. Det här framstår ju som väldigt bra, men Andreas, just som Kristin är inne på, det finns ju risk att man blir biten i svansen också. För har man väldigt stora skulder, så precis som Kristin säger, det krävs inte så mycket på räntesidan för att det ska bli jobbigt. Hur ska man se på den risken?
Ja, absolut. Det är ju helt klart en konsekvens av de här låga räntorna. Att generellt sett balansräkningar byggs upp nu. Svenska hushållsskulder ökar, offentliga skulder ökar generellt sett i väldigt många länder. Och även då till synes små ränteförändringar kommer ju då få stor effekt på balansräkningar och i förlängningen också på realekonomin. Så det blir ju mer så att säga, räntekänslig ekonomi då. Och ja, det är ju svårt att se en värld där liksom centralbankerna inte kommer tvingas fortsätta vara inne och styra och hålla kontroll på räntorna. Någon slags implicit åtminstone yield curve control där man håller ner också långa räntor.
Nu ska vi gå upp till ett ännu svårare ämne, tror jag i alla fall. Under fjolåret så var ju många förvånade över att vi har den största ekonomiska krisen sen depressionen. Det var större rasen under finanskrisen och ändå så drog börserna och så småningom så började man också se en ganska stark konjunkturoptimism. Det här var ju delvis kopplat till det vi har pratat om nu, nämligen att den här krisen inte berodde på några liksom underliggande obalanser som ballade ur. Och då finns en större förhoppning om att det ska kunna gå och komma tillbaka ganska snabbt, parat med de här jättestora finanspolitiska insatserna som vi också just har pratat om. Men det har varit liksom optimism här och det fortsätter att vara det. Både om man tittar på börsen exempelvis och också om konjunkturen. Och samtidigt så ser vi ju en del oroväckande tecken i form av nya mutationer som förmodligen är mer smittsamma. I något fall kanske finns tecken på också till och med mer dödliga och lite osäkerhet kring ifall vaccinen vi har biter på dem. Dessutom har det hackat ganska ordentligt i vaccinmotorn med produktionsproblem och lite oklarheter sådär. Den svåra frågan här, Kristin, är vad är det som ska liksom få den här optimismen, eller förhoppningsvis inget, men om något ska få den här optimismen både vad gäller tillgångsmarknader och konjunktur att tippa över. Den här, det är ju en balansgång alltid på marknaden. Ser du liksom, en del har börjat skruva lite på sig tycker jag man kan ana, men är det några nyckelfaktorer där som man verkligen ska hålla ögonen på när det gäller det?
Ja, det är vissa saker jag tittar på, och dels om vi tittar på hur makrodata kommer in så är det fortfarande så att den överraskar positivt, men den överraskar mycket mindre positivt än tidigare. Och det säger ju någonstans att vi börjar nå en mogenhetsgrad i den här cykeln, och den här cykeln är ju väldigt speciell för att allting går i turbofart jämfört med en vanlig konjunkturcykel. Återhämtningen i USA inleddes faktiskt för snart ett år sedan, hur osannolikt det här låter. Så där i sig är det så att vi börjar nog närma oss någon slags topp, i alla fall en utplaning i toppen så att säga. Sen är det precis som du säger att restriktioner och också det faktum att restriktionerna nog kommer ligga kvar lite längre än vad man tidigare trodde, det är ju en förändring då både för börs men framförallt för realekonomin. Men flipsidan av det är ju också att ju längre det ligger kvar, desto segare vaccineringen går, desto större stimulanser kanske vi också kan vänta oss. För det är ju det mönster vi har sett hittills. Och här tycker jag det har blivit allt tydligare att ekonomisk-politiska beslutsfattare, finansministrar, centralbankschefer, de tittar på de hårdast drabbade sektorerna när de väljer att stimulera. Vilket är en skillnad, för normalt tittar man ju på ett genomsnitt. Och det gör att vi kan få mer stimulanser än vad vi tror givet genomsnittet så att säga. Och det här har stor betydelse för börsen. För börsen representerar framför allt vinnarna i den här pandemin. De hårdast drabbade sektorerna har låg vikt som vi har pratat om innan. Och det gör att börsen så att säga kan toppa betydligt högre givet konjunkturen än vad vi normalt skulle tro, för att man tittar helt enkelt på olika delar. Du ser vinnarna på börsen och finansministrarna tittar på de hårdast drabbade. Så vi kan komma att fortsätta se den här isärkopplingen då. Men sen finns det andra saker under huvudet på börsen som är lite oroande och som inte alls har med konjunkturen att göra. Och det handlar framförallt i USA om hur handelsmönstren ser ut. För där finns det rätt mycket uppgångar som drivs av småsparare som kommer samman i chatrooms till exempel och då bestämmer sig att snacka upp vissa aktier. Och det gör att vi kan få väldigt konstiga handelsmönster. Så jag tror att oavsett makro så är det en del risker där ute som man ska vara försiktig med.
Där kan man fånga upp att bolaget GameStop under tisdagen var det mest omsatta i hela världen. Och det är då väldigt, väldigt mycket mindre än exempelvis företag som Apple eller Microsoft eller någonting annat. Det är väl ett tecken på de här konstiga handelsmönstren. Andreas, vad ser du för saker som skulle kunna få det här att flippa över?
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Det är sådär, det vet man ju aldrig förrän i efterhand egentligen. Ja, så var det där som fick det att vända om något. Det kanske i bästa värde så visar sig den här optimismen vara befogad då. Men vi närmar oss ändå någon slags skifte lite tycker jag med Anna.
Ja, hur ser du på det? Jag tycker man kan tänka olika tidshorisonter här. I närtid, nästa månad, kanske fram till sommaren, så är det absolut förknippat med vaccinering, liksom ett misslyckande eller lyckosamt. Vaccinering, nedstängningarna, belastningen på sjukvården, det är liksom det som styr realekonomin skulle jag säga på kort sikt. Däremot om vi är specifikt mer funderar på riskerna kring börs och kanske bostadspriser, alltså tillgångspriser generellt, då skulle jag liksom flytta bort den risken lite i tidshorisont och kanske tänka från andra halvåret i år. Om vi får en situation som de flesta nu förutser då, med en återhämtning och stigande räntor. Så just stigande räntor är väl någonting som skulle kunna vara ett hot då mot tillgångspriser, alltså både börs- och bostadspriser på lite sikt. Om det inte går för snabbt och sådär. Det beror sig på liksom orsaken och hastigheten och storleken på uppgången. Men det skulle jag se som en större risk än de här liksom, omedelbara covid-19-relaterade riskerna på kort sikt. De är mer en sak för realekonomin, skulle jag säga.
Då ska vi gå över till begreppet. Och som jag sa så är det i strikt bemärkelse inte kanske något ekonomiskt begrepp den här gången. Men Andreas, du ska få reda ut hur det skiljer sig i amerikansk och europeisk BNP-beräkning. Vi kommer få exempel på det här senare i veckan när det kommer tysk och amerikansk BNP för det fjärde kvartalet och de där siffrorna kommer se väldigt olika ut. Men det behöver inte betyda att ekonomin har utvecklats så väldigt olika, eller hur? Det där kan ju vara lite förvirrande. Kan du ta oss igenom hur det där fungerar? Är du snäll?
Jag ska försöka. Det kan absolut vara förvirrande. Man kan säga så här, USA har för vana då att presentera skillnaden mellan två efterföljande kvartal. Om vi tar nu då till exempel fjärde kvartalet 2020 jämfört mot det tredje kvartalet 2020. Den procentuella skillnaden däremellan. Och sen multiplicerar man det med 4. Och det här gör man därför att det finns 4 kvartal på ett år och det motsvarar då någon slags årsförändring som man av något skäl då gillar bättre att titta på. Och det där är alltid lite förvirrande för då blir ju då helt enkelt siffrorna väldigt dramatiska och stora. I Europa och Sverige då så finns det ingen sån kutym eller bana alls skulle jag säga. Och här kan man säga att man tittar på två olika mått i Europa och Sverige. Det bästa måttet tycker jag själv är det här man tittar på helt enkelt bara den procentuella utvecklingen mellan två kvartal. Så kvartal 4 2020 mot kvartal 3 2020. Sen finns det också en vana att titta på det som är årsförändringar eller årstakter, alltså procentuella utvecklingar jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare då, så kvartal 4 2020 mot kvartal 4 2019. Och det är oftast det man pratar om när det gäller tillväxt i BNP och sådär. Ett problem med det här sistnämnda där årstakten, det är ju såklart att det blir ett väldigt utsmetat mått och det visar ju vad som hänt de 4 senaste kvartalen. Och det kan ju vara bra ibland om det är en väldigt hoppig serie. Sådär. Men det är också så att det inte så väl då beskriver vad har hänt nu på kort sikt. Vad hände mellan de 2 kvartalen? Utan det blir ju mer en utsmetad serie helt enkelt. För övrigt så är jag mycket en vän av att titta på nivåer istället också och inte på tillväxt om man ska tänka i grafen och sådär. Det är svårt att visa en podd, men annars så tycker jag att nivå är ofta underskattat i vår värld.
Bra, tack för det. Bara då om man ska ha någon slags tumregel. Om man ser en sån där amerikansk siffra som exempelvis tredje kvartalet när tillväxten var över 30%. Det man kan göra då är att dela med 4 så får man ungefär en jämförbar siffra ja. Med det som man kanske är van vid som europé.
Exakt, det stämmer. Man får vana att dela med fyra.
Tack för det. Då går vi vidare till spaningarna. Och Kristin, du gillar siffran 3. Och du har med dig 3 överraskningar. Är det korrekt uppfattat?
I alla fall 3 möjliga överraskningar. Och ja, bakgrunden till den här spaningen är att jag satt och tittade på konjunkturprognoser, överhuvudtaget hur man tror att marknaden ska gå och sådär 2021. Och det är en väldigt stor samstämmighet. Och då vet man ju att man måste fundera på vad som kan bli annorlunda. I alla fall om man har det jobbet jag har och man ofta tjänar pengar på att gå och vara kärringen mot strömmen så att säga. Och då tänkte jag ut, vad skulle kunna bli annorlunda än vi trott? Och det vi tror, om vi tittar då allmänna vin, är ju att dollarn kommer fortsätta försvagas. Vi tror att euroområdet kommer fortsatt ha en aktiv finanspolitik och stimulera på en del. Och sist men inte minst tror vi att kronan fortsätter stärkas och att Riksbanken ligger still. Och då funderade jag på i tur och ordning, och jag kommer sätta sannolikheter allra i slutet här, bara så att jag får lyssnaren att hänga med mig ända till slutet på vad det här som inte kanske blir av då. Och om vi börjar med dollarn då, så ser jag i alla fall flera möjliga tecken på varför dollar försvagningen kan ha nått slutet. Och dels är det ju så att riskaptiten kan nog komma och naggas lite i kanten med till exempel frånvaro av vaccinoptimism och så vidare. Och med lägre riskaptit brukar det betyda en starkare dollar. Helt orelaterat från det här så är det så att osäkerheten i världen har nog minskat ganska betydligt med då att Trump försvunnit, vilket går lite emot det här men skulle kunna leda till samma resultat. Men sen är det också så att det som försvagade dollarn mycket var ju tron på att det skulle bli väldigt stora stimulanser, och det är ju frågan om det blir det framåt. Jag ser i alla fall rätt stora frågetecken, samtidigt som tillväxten och räntorna då på amerikansk sida nog kan överraska positivt. Och allt det här vore faktiskt dollar positivt jämfört med förra året. Så det finns i alla fall frågetecken där. Sen när det gäller euroområdet så händer det en stor sak i år som jag tycker vi inte har pratat tillräckligt om, och det är att Angela Merkel slutar. Och jag tror inte man kan överskatta betydelsen Angela Merkel har haft för euroområdet, både den här krisen och tidigare kriser. Hon har en helt unik förmåga att långsamt, tålmodigt få folk att ändra uppfattning, inte bara tyskarna utan alla andra också. Och det handlar till exempel om sådant som att låta ECB utöka sitt mandat. Det handlar om sånt som att använda då finanspolitiken mycket mer aktivt, och också det här stora räddningspaketet som ska komma igång, inte riktigt är där än. Och när Angela då försvinner så ser jag en del frågetecken kring om efterträdaren kommer kunna vara lika modig och lika kraftfull i att långsamt men säkert då ändra hållningen. Så jag tror mycket väl vi kan se en återgång i euroområdet till lite stramare och mer traditionella tongångar igen, både då på penningpolitik och finanspolitik. Det stärker ju då i så fall sannolikt euron, och det ligger emot då vad vi förväntar oss. Båda de här sakerna skulle ju i sig tala för en svagare krona. Men sen finns ju ytterligare saker som gör att man kan, om man då ser kraschade inflationsförväntningar, vilket inte ser sannolikt ut om vi tittar på morgonens siffra, men ändå är något som finns i korten om kronan skulle fortsätta stärkas, så har vi ju Per Jansson, vice riksbankschef, som har varit ute och pratat om räntesänkningar till exempel. Jansson brukar vara en bra ledande indikator på var resten av direktionen går. Så det kan vara bra att titta på Jansson tidigt och hålla koll på vad han rör sig. Så sammanfattningsvis då, jag sätter nog högst sannolikhet på att euroområdet blir stramare än vi trott. Jag sätter mellansannolikhet på att dollarförsvagningen har nått sitt slut. Men jag sätter ändå lägst sannolikhet på en räntesänkning för Riksbanken.
Ja, 3 möjliga överraskningar. Andreas, hur överraskad skulle du bli om Kristins överraskningar blir verklighet? För att formulera det onödigt krångligt, jag vet inte varför jag gjorde sådär.
Nej, jag har varit med tillräckligt länge på att inte bli så överraskad om alla överraskningar slår in. Jag skulle ju kunna förlänga den här Kristins lista på många saker som kan jag ska inte göra det, utan jag håller med om att om de här riskerna eller potentiella överraskningarna.
Ja. Bra. Då går vi över till din spaning, och du har tittat på andra sidan jordklotet delvis i jakt på intressanta ramverk. Har du landat i Nya Zeeland?
Ja, det är ju ett favorittema, det här med finanspolitiska ramverk. Och titeln för min spaning skulle kunna vara Drömmen om Nya Zeeland. Det är ju ett spännande land, på många sätt avundsvärt. Va? Ett litet land, exotiskt, knappt 5 miljoner invånare. Inga farliga djur, jag vet inte om det stämmer, men det har jag hört i varje fall.
Och ingen coronasmitta.
Eller hur? Ja. Ingen coronasmitta. Folk lever ganska normalt. Behagligt klimat. Till helgen utlovas prognoser på 20 grader sol i Wellington, huvudstad. Men till saken då, det är ju trots allt en makropodd här då, så är det så att Nya Zeeland är också väldigt intressant i, som en, vad ska man säga, experimentverkstad vad gäller ekonomisk politik. Lyssnare av den här podden känner säkert till att Nya Zeeland var faktiskt först ut med ett inflationsmål redan då 1990, det vill säga för drygt 30 år sedan. Och målet var ju då att nå 0-2% inflation utöver på tre. Och i stort sett så kan man säga att det här målet ligger kvar. Det har reviderats några gånger under resans gång. Så långt så är det väldigt likt Sverige då, Riksbankens mål. Men då till skillnaden, och det gäller just finanspolitiken då och det som styr finanspolitiken. I Sverige har vi ju, som ni vet, då ett finanspolitiskt ramverk som bland annat innebär att regeringen ska sträva efter ett budgetöverskott och en offentlig skuld som motsvarar 35% av BNP över en konjunkturcykel. Även på EU-nivå i stort finns det liknande mål, de så kallade Maastricht-kriterierna som säger att skulden får vara max 60% av BNP, precis som du nämnde tidigare, Victor, och att underskottet får vara högst 3% av BNP. Problemen med de här målen som vi har i Sverige och framförallt i Europa kanske, det är att de har ju väldigt lite med hållbarhet i offentliga finanser att göra. Hur stor skuld ett land kan bära har nämligen väldigt mycket mer att göra med kostnaderna för skulden, det vill säga räntebetalningar, precis som Kristin var inne på tidigare. Och det här låga ränteläget vi har nu gör ju att räntebördan då blir väldigt låg i de flesta länder. Kostnaden för den här skulden ska sedan i sin tur då ställas mot statens möjlighet att betala, det vill säga framtida intäktsströmmar då, vilket kan vara förmodligen relaterat till framtida tillväxt i landet, BNP-tillväxt. Så om tillväxten är hög så kommer återbetalningsförmågan också vara god. Ett annat problem med de här målen som vi har då, både i Sverige och Europa, det är ju trovärdighetsproblem. Allt i Europa återigen, målen uppfylls ju inte och det är ju, kommer ju accentueras nu under den här krisen. Men även innan den här krisen så var det ju ett väldigt tydligt fenomen. Tyskland och Frankrike bröt mot de här 60%-reglerna. Och 3%, max 3% underskott redan för 20 år sedan. Så det finns egentligen ingen som tror att man numera kommer ha de här som någon slags styråra för politiken. Och därmed så är ju liksom trovärdigheten helt satt ur spel. Och det gäller för övrigt också Sverige faktiskt. Det är inte det som styr finanspolitiken idag. Vi vet inte vad finansministern kommer lägga för budget nästa år. Ska hon begränsa sig till 100, 200 eller 500 miljarder kronor? Vi vet inte att finansministern kan komma undan med allt. Då tillbaka till Nya Zeeland. Nya Zeeland har alltså inte den här typen av skarpa, specifika mål då på skuld- och budgetsaldo. Utan istället så har man någonting som man kallar fiscal standards. Alltså principer för att skulden ska styras mot att ligga på en prudent nivå. Man säger väl prudent på svenska också. Och det här har man haft då sedan 1994 faktiskt, alltså drygt 25 år och med stor framgång. Det är faktiskt så att innan den här krisen så hade Nya Zeeland en tydligt lägre då offentlig skuldsättning än Sverige. Jag har haft det de senaste 20 åren då. Så kanske vore det här en modell också för Sverige att släppa de här liksom specifika målen på 35% och överskott. Och istället ha någon mer vag formulering att det ska vara prudent. Och det, jag fick ju den här delen, det var ju inte genom att jag följer eller bevakar Nya Zeeland, utan det är ju så att en av världens stora superstjärnor inom makrovärlden är ju Olivier Blanchard, som du nämnde tidigare också, Victor. Han förespråkar att EU skulle lämna Maastricht-kriterierna och införa något som kallas fiscal standards. Och det skulle man göra då som sagt också för Sverige. Fördelen med det här är som sagt att det skulle vara mer framåtblickande. Att man då beaktar snarast vad är möjligheten att betala tillbaka, vad är kostnaderna istället för att ha de här strikta nivåerna och som egentligen har ganska lite med offentlig hållbarhet att göra. Och för svensk del då så skulle man ju helst då låta någon expertmyndighet, kanske Finanspolitiska rådet eller Konjunkturinstitutet, bedöma hållbarheten i de offentliga finansiella förslagen då helt enkelt genom att det ska vara prudent. Det är väl min tanke och tidiga spaning. Jag har inte formulerat en disclaimer här är ju, så alla vet det, att jag är ju verkligen för då att man borde låta statsskulden stiga snarast, men det är viktigt att man gör rätt saker för pengarna. Gör man rätt saker för pengarna, då kommer då tillväxten stiga framöver, betalningsförmågan ökar samtidigt som vi har det här låga ränteläget, och det kommer då göra, tror jag då, kalkylen för hållbarhet i offentliga finanser bättre än vad den ser ut idag.
Ja, tack för det, Kristin. Har du någon kort, väldigt kort tror jag, kommentar innan du själv ska få runda av med veckans viktigaste?
Jo, jag tycker det här är en väldigt spännande tanke, och jag tror ändå det är svårt att komma undan ganska mycket subjektiva bedömningar i det här, vad som då är en försiktig nivå. Jag tror det var Göran Persson som sa att oavsett politisk färg blir alla svenska finansministrar hökar när de första dagen på jobbet, därför att det ligger på något vis i ämbetets natur där, att man gärna är lite återhållsam. Likaså tänker jag mellan olika länder som inom EU, det här skulle kunna bli hur svårt och hur spännande som helst.
Ja, det är bra. Hur svårt och hur spännande som helst. Tack, då är det bara en punkt kvar på dagordningen, eller på menyn kallade jag det förut. Och Kristin, det är veckans viktigaste. Varför man absolut inte missa den allra närmaste tiden?
Naturligtvis har jag valt ut tre saker även här.
Ja, såklart.
Det första ni ska hålla koll på är att ikväll, amerikansk tid, så rapporterar techbolag. Om vi kallar också Tesla techbolag, så har ni Apple, Tesla och Facebook ikväll till exempel. Väldigt intressant, inte minst mot bakgrund av regleringsdiskussionen på Apple och Facebook-sidan till exempel. Vi får ett Fed-besked ikväll. Förvänta er att Jay Powell är ganska mjuk. Han kommer snacka ner signaler från en del andra ledamöter då om att man har börjat fundera på att trappa ner balansräkning och så vidare. Men vore han inte mjuk, vore det ju förstås något som får stora konsekvenser. Sist men inte minst kommer det en hel del svensk data imorgon. KI-barometer, arbetslöshet, konsumentförtroende och så vidare, som berättar lite om hur Sverige klarar de här, om vi ändå får kalla det lite mer omfattande restriktionerna som har varit i kraft ett tag.
Jättebra. Stort tack, Kristin. Stort tack, Andreas. Störst tack till er som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Under tiden kan man lyssna på exempelvis Analyspodden, Digitalpodden och dagliga poddar såsom Ekonomistudion. Men nu sätter vi punkt för idag. Hej så länge!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens E, S och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike Mekibes, varannan onsdag på DITV och på di.se.
Hej, Andreas Johansson på DI:s nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DITVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, Kliniskt bevisad viktnedgång.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Som han är död. Säger, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.